Det är fredagen den 17 december. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till ännu en fredagsepisod i podden. Jag heter Andreas Eriksson. När det är fredag så vet ni vad som gäller. Det är dags för panel. Vi ska återigen samlas för att tänka och tycka kring veckans händelser så att ni som lyssnar slipper det. Med mig för att stå för de skarpa analyserna har jag tre kollegor från redaktionen. Och då tycker jag vi börjar med Mattias Svensson, långdistansande nyliberal, direkt hämtad från ABFs 80-talsbardrömmar. Välkommen!
Tack så mycket!
Du har ju haft releasefest sen vi pratade sist för din bok. Hur var det?
Det var väldigt trevligt. Jag noterar, vi kommer väl tillbaka till att den uppmärksammats i nyhetsdelen. Men det var kul. Jag var lite rädd att december bjöd på många frånfall, både sjukdomar och konkurrerande event. Men jag är jätteglad för alla som kom. Det blev en fin kväll.
Var det coronasäkert releasefest?
Jag har inte hört om några spridningseffekter, så jag hoppas att det enda som spreds var idéer.
Det hoppas jag med. Med oss också har vi Maria Ludvigsson, redaktionens Sörmlandsalibi. Välkommen hit.
Tack för det.
Hur går julförberedelserna hemma hos dig?
Och utmärkt. Vi började för länge sedan att börja småpynta lite. Nu har vi kommit ikapp.
Vad bra. Och slutligen från de frusna rosornas stad, Peter Wendblad, biträdande chef på redaktionen. Välkommen.
Tack så mycket.
Du, snart lägger ju sig isen och förbindelserna till land kommer att avbrytas för några månader. Har ni på ön laddat upp förråden inför den vinter som stundar?
Ja då, vi klarar oss. Vi klarar oss alltid.
Vad bra. Hörrni, jag har faktiskt skrivit en liten dikt till dagen. Vill ni höra den?
Ja. Mm.
Ja.
Det kommer så här. Midvinternattens köld är just nu rätt mild, gatorna töja och blaska. Men Twitterdebatten är fortsatt vild och Gävlebocken har blivit till aska. Vad tycker du om den?
Mycket bra. Poetiskt. Vackert.
Vi har sagt det många gånger. Du är en renässansmänniska, Andreas.
Ja, exakt.
Till och med kan jag utföra lustmord på Viktor Rydberg med samma skicklighet som en DN-kronikör kan slakta en friskolegrundare. Vi ska börja med dig, Peter, tänkte jag. Din mission den här veckan rör ju vaccinpass. Ogenomtänkt, fel och farligt, sa du när du var med i Aktuellt i veckan. Mm. För de som inte hörde dig då, kan du kort redogöra för din kritik mot vaccinpass?
Ja, den har vi ju kört några gånger här under hösten, men den får ju tyvärr förnyad aktualitet hela tiden. Det ogenomtänkta, det är ju att det är ganska svårt att veta varför regeringen och Folkhälsomyndigheten har infört vaccinpassen. Om det handlar om att förhindra smittspridning eller om det handlar om att få upp vaccinationsgraden eller om det bara är att skydda de ovaccinerade från sig själva, det vill säga att de ska, ja, när man inte har vaccinerat sig har man ju kort och gott tagit en risk för att bli svårt sjuk och vaccinpass. Jag vet inte om det då syftar till att skydda dem från att ta den risken de själva har valt att ta. Det felaktiga det är ju att det är en liksom farlig principiell gräns att gå över med att villkora grundläggande fri- och rättigheter med medicinsk status. Mm. Det är ju, tycker jag att man ska vara ytterst restriktiv med. Och det farliga det är ju att det känns så alltid lite klyschigt när man varnar för sluttande plan och sånt där. Men tyvärr är det ju det. Alltså i somras när vaccinpassen började diskuteras, då skulle det bara vara ett sätt att möjliggöra resande. Att Europa skulle kunna öppna upp. Och det här är liksom, det är bara några månader sedan. Nu är vi i ett läge där kommuner börjar införa krav på vaccination för att överhuvudtaget bli anställd i kommunen. Och då pratar vi inte bara om vård- och omsorgsyrken. Där är det naturligtvis rimligt att av rena smittskyddsskäl att människor är vaccinerade. Utan här pratar vi om alla typer av anställningar. Om du ska jobba i skolbespisningen eller som i parkförvaltningen eller vad det nu är. Mm. Så jag tycker det har gått väldigt snabbt utför när det här, när man väl har öppnat den här diskussionen och överträtt den här principiella gränsen.
Ja, det, du skrev ju till och med i dagens text att det var ett stup vi stod inför. Vad tänker du att avgrunden, vart är vi på väg som du ser det?
Alltså, jag vill ju liksom inte använda termer som liksom vaccinapartheid och sånt där, men det finns ju något djup, det jag skrev om idag var ju då de kommuner som nu har fattat, senaste veckan har fattat beslut om det här med vaccinkrav för anställningar. Jag hade faktiskt inte, alltså när jag skrev för drygt 2 veckor sedan en ledare med att vaccinpasset var början på en utförsbacke. Jag hade faktiskt inte föreställt mig att det skulle gå så snabbt att det skulle komma den här typen av idéer. Och framförallt när jag har ju läst liksom tjänsteskrivningarna och protokollen från de här kommunerna, och det är ju otroligt vaga grunder. Alltså det handlar om att sända en signal om att vaccination är viktigt. Alltså, ja, och det vet vi ju alla att det finns ju en särskild plats i helvetet för politiker som vill sända signaler.
Jag tänkte, du var ju Hanne Kjöller som du mötte i diskussionen i Aktuellt. Hennes motargument då, om jag får sufflera henne, var ju lite kort och gott att vaccinpass skulle kunna innebära större frihet för den vaccinerade gruppen, om vad de är, 80% kanske, som de idag inte åtnjuter för att man då kan istället måste stänga ner hela samhället. Du svarar på det då, men hur, du kan ju bara kort, hur bemöter du det argumentet?
Ja, men precis. Hon formulerade det som att mindre frihet för några eller ingen frihet för någon. Och enligt mig är det liksom en falsk beskrivning av vilka handlingsalternativen är. Alltså det handlar ju om att få ner smittspridningen med största möjliga frihet kvar. Mm. Och man måste väl säga det, så här, för det märker ju det i min mailkorg, att vissa tror ju då att jag är emot vaccinationer, där jag inte. Jag är dubbelvaccinerad själv och tycker att så många som möjligt ska vaccinera sig, utan det är ju den här principiella faran jag ser. Och sen så är det ju så här, det finns ju ganska svagt stöd för att vaccinpass skulle förhindra smittspridning. Det blir ju stödet blir ju ännu svagare i takt med att liksom effekten av de 2 första doserna avtar, och den här omikronvarianten vet vi inte riktigt vad vaccinen är för skydd emot. Så frågan är ju så här, om vi nu har vaccinpass, då bör ju rimligen inom kort det krävas en tredje dos för att kvalificera sig för det här passet. Och då har vi helt plötsligt flera miljoner svenskar som inte ännu har hunnit få sin tredje dos och då utestängs från diverse saker. Mm.
Men då uppstår ju frågan, dels vet vi ju att den svenska opinionen verkar ju ganska positivt inställd till vaccinpass när man frågar folk. Politikerna verkar ju också tycka det är en väldigt bra idé. Moderaterna har ju till och med gått så långt att man vill ha vaccinpass. Ja, de talar ju det till när man möter 0 personer, det vill säga när man rör sig själv ska man så att säga ha ett vaccinpass. Vad det nu innebär. Men hur kommer
du rör dig själv, ja.
Det var roligt. Nej, men Peter, alltså, hur
nu,
kommer
nu
det sig?
Nu får de idéer här. Liksom. Kristdemokraterna blir snart för... Så här, pass för att ha händerna under täcket.
Ja, att vi inte kan ha en enda podd. Ja, nej men Peter, varför landar både politikerna och väldigt många vanliga svenskar i en motsatt slutsats från dig? Vad tror du är, du menar att de har fel, men varför hamnar de fel tror du?
Ja men alltså... Ja, hur ska jag formulera det? Jag tror att den grundläggande orsaken är att en väldigt stor del av Sveriges befolkning är vaccinerad. Och när man inte själv... Alltså det är ju vi som håller på med politik och principer och sånt där som tycker att principer är viktiga. Mm. Men det är, alltså jag klandrar inte människor för att de tycker att... Ja, men jag tror så här, man är för vaccinpass därför att man tror att det åstadkommer bra saker. Mm. Och man ser inte riktigt värdet av den här principen. Så jag förstår att man kan landa, men jag tycker ändå att det är fel. Mm.
Mattias och Mia, är det någon av er som invänder mot Peters analys och slutsatser?
Nej, bara tillägger en suck. Ja. Just detta att för över ett år sedan, alltså när det hela började, då var det som att Sverige inte tyckte att vi skulle ha några restriktioner överhuvudtaget. Man skulle bara fortsätta som vanligt, absolut inte få panik. Och så nu så är det raka motsatsen. Alltså nu finns det inga restriktioner som är för allvarliga. Nu ska man helst, så ska folk bara sitta hemma, och alla ska kunna visa upp ett pass på att de är vaccinerade. Och till detta så kommer då att liksom hela det politiska etablissemanget tycks vara överens. Det finns inte ens längre där någon motsättning längre. Moderaterna, som ska vara ett frihetligt parti och försvara just individuella rättigheter och så vidare. När de går ut och säger att ju mer restriktioner och ju mer krav på både pass och annat, desto bättre. Så är det någonting vi har förlorat. Alltså det har gått från den ena ytterkanten till den andra.
Fast jag tror att egentligen att det kan vara speglingar av samma sak. Alltså till en början ville vi ha så lite restriktioner som möjligt. Och det är det de flesta vill nu också. Därför är det bättre att restriktionerna läggs på någon annan.
Mm. Intressant tanke där. Mattias, vi ska återknyta till din releasefest faktiskt. För att den var ju utgångspunkt för en krönika som vår kollega Torbjörn Nilsson på politikredaktionen skrev. Jag vet inte om någon av er har läst den, men det var... Han såg ju då att de här liberala instinkterna och liberala tankarna just när det gäller den här frågan har avtagit kraftigt. Och i vissa länder så är det ju helt andra politiska krafter som motsätter sig det här vaccinpasset. Någon reflektion kring det, Mattias?
Jo, jag har ju noterat samma sak, även om jag har väl varit en liberal motståndsrörelse sedan 1993 eller något.
Stämmoförstöraren.
Ja,
stämmoförstöraren.
Ja, det är kul att bli uppmärksammad. Och jag tar ju upp i boken en massa exempel på just det här som Peter är inne på, att det första man är beredd att avskaffa i orostider är ju andra människors frihet. Är det någonting som inte rör en själv så är, och gärna som man ser som bra, så ålägger man gärna andra att göra det. Det ser vi liksom, att förbud och restriktioner blir gärna mer militanta ju mindre gruppen är som inte hör till, trots att liksom motivet för att bli mer militant avtar ju snarare i en sån situation. Och det är lite grann vi ser här också, precis som mot rökning, rökandet minskar och sån där liksom, men ändå så blir det liksom ännu mer drakoniska åtgärder, och vi förbjuder liksom och röka såna här e-cigaretter utomhus för att det är ett rökliknande beteende och sådär. Alltså det är en enormt extrem politik som får reagera på därför att väldigt få röker. Mm. Problemet är inte stort, men det görs liksom väldigt långtgående. Och en liknande trend kan vi få här. I stort, alltså de flesta är vaccinerade, så liksom bara där så hindrar man. Och sen är det ju en fantasilöshet som Peter är inne på. Alltså har man verkligen gjort allt för att vaccinera de här grupperna istället för att liksom försöka skicka signaler via kommunens anställningssystem? Det är så urbota långt ifrån. Liksom. Politik blir ett signalerande, och vi har liksom ett problem att så många politiker vill tuffhetsposera och tror liksom, man köper den här premissen att mer och hårdare politik, det är ett sätt att signalera att man är engagerad. Och några är engagerade i klimatfrågan, och då tar de det hela vägen till klimatdiktatur för att visa liksom att jag bryr mig jättemycket. Mm. På samma sätt är det på brottsområdet liksom, den som har flest liksom avlyssningsförslag och liknande anses liksom ta brottsligheten på största allvar, och den som tar covid på allvar är den som liksom hur bekymmerslöst som helst genomför nya restriktioner. Och det här är ju en idiotisk premiss, därför att politik har inte den typen av direkta effekter. Den kan gå för långt, den får oväntade konsekvenser, och den missar vanligtvis allt konstruktivt man kan göra utan att tvinga folk.
Men Mattias, det är inte så att den som skriker högst om att vara emot förmynderi och sådana här saker, det är en tuffhetssignalering som även du har ägnat dig åt i din politiska mission, så att säga, om vi vänder på det lite?
Nu hänger jag inte med faktiskt. Är det tufft att vara emot förmynderi, så är jag väl rätt tuff i den bemärkelsen. Men,
alltså, vad jag menar är att du kanske själv ibland går i fällan att använda dig av uppskruvad retorik, hisnande exempel, drar ut linjen för långt, målar upp för stora avgrunder och mardrömmar. Att det är någonting som kanske gäller generellt även för de som står på din sida, så att säga.
Ja, det är möjligt, men jag menar att det handlar ju om prognoser, inte om att man vill tvinga folk till saker. Det är ju det senare liksom, att diskussionen är så fantasilös att det är liksom det språk vi talar. Vi talar bara politik, vi pratar aldrig ansvar, etik, andra möjligheter att jobba med folk. Och det här har varit ett problem just på folkhälsoområden och annat, där man liksom... Det sitter någon expert, kommer på liksom att det är dåligt att dricka, det är dåligt att äta fet mat och så vidare. Och det är det ju förstås. Men jag menar, är det ett argument för långtgående förbud och restriktioner för allt som är gott och roligt?
Nej. Och Mattias, alltså, jag delar din principiella analys. Jag försökte bara retas lite och se om man kan vända på tanken.
Ja, det lyckades du med. Du vet att det här är en trigger.
Nej, men alltså, jag ska gå tillbaka till Peter. Eftersom ingen av er då är emot, så vet jag ju att det finns... Peter, du nämnde att i inboxen har det dykt upp läsare som har blivit mäkta irriterade över din synpunkt. Om jag då ska försöka ta en konträr position här. Kan inte Kjöller ha en poäng i att vi befinner... Eller man tänker så här... Vi vet att under andra världskriget, när det exempelvis var skarpt läge, gjordes det inskränkningar som vi i fredstid aldrig skulle drömma om. Det genomfördes, det fanns censur, det var internering, det var saker som vi helt enkelt inte är stolta över. Det gjordes under krigstid av, ändå vad man får anta, var demokratiska politiker som sedan återställde det efteråt. Den svenska demokratin led men, gick inte under. Kan man inte resonera liknande idag, att vi befinner oss i en extrem situation då vissa medel ändå kan vara berättigade utifrån andra värden än de vi normalt? Alltså, kan du ha någon förståelse för den typen av resonemang, Peter?
Ja, absolut. Sen tycker jag att vi behöver en diskussion om det, och den har väl börjat komma nu, när går vi från en liksom extraordinär situation till ett nytt normaltillstånd? Alltså, det är ändå så att till en början i pandemin så tror jag att de flesta av oss var beredda att göra ganska stora uppoffringar och inskränka våra liv ganska mycket, därför att vi hade någonstans ett mål om att det kommer en tid när vi har vaccin. Alltså, allt det som vi inte hade på plats i början, som vi då drömde om att ha på plats, det finns nu. Vi har vaccin, vi har en hög vaccinationsgrad, vi har ett starkt skydd mot då som svår sjukdom och död. Nu är ju frågan så här, vad mer är det vi behöver för att gå tillbaka till ett nytt, eller liksom att lära oss leva i den här situationen, som förvisso inte är den situation vi skulle vilja leva i, därför att vi vill inte ha den här sjukdomen, men vi måste lära oss att leva med den och, alltså, hantera de risker både för individer och för samhället som det innebär.
Får jag bara flika in där att vi sedan andra världskriget fortfarande lever med hyresregleringar, och sedan första världskriget lever med alkoholmonopol och den typen av restriktioner. Så det införs gärna väldigt långtgående restriktioner under det här som inte är särskilt motiverade och som har en tendens att leva kvar väldigt länge.
Ja, vi kan ju också ta exemplet med de tillfälliga gränskontrollerna som infördes mot Danmark hösten 2015, som fortfarande är kvar.
Så är det givetvis. Den här diskussionen lär fortsätta. Vi vet ju att ni läsare och lyssnare också har väldigt mycket olika åsikter om detta. Så att ni får jättegärna fortsätta höra av er. Vi kommer naturligtvis fortsätta bevaka frågan. Men det känns ju som tidningens, redaktionens linje här har lagt sig ganska tydligt. Så vi kommer antagligen fortsätta få anledning att återkomma till den. Eller vad säger du, biträdande chef Peter? Det lär vara en fight som fortgår ett tag till.
Ja, för jag hoppas att jag slipper.
Ja, du hoppas fåfängt om jag tror. Vi får se. Men nu måste vi gå vidare, hörni. Dagens nästa ämne, det handlar om mångfald. Och det låter ju trevligt, men det är det kanske inte alltid, i alla fall inte om det är det perspektivet som Maria Ludvigsson har idag när hon skriver om hur helt enkelt tanken på mångfald i rekrytering och representation och sådär ibland går helt över styr. Men Mia, du kan väl berätta själv om dagens text och bakgrunden till den.
Alltså det här med mångfald, det låter ju fint och det är nog många som tycker, men de flesta tror jag som, alltså det som har varit nu det senaste, så bland annat Dagens Industris PM Nilsson har uppmärksammat det, att Investor och andra riktigt stora makthavare inom näringslivet börjar anpassa sig efter den retoriken som har funnits i den politiska sfären. Alltså det som ganska snabbt blir en och samma linje som alla följer. Är man för mångfald så det är ingenting. Det är klart man är för mångfald, men få synar då, vad menar man med detta? Eller vad är det som krävs för att det ska bli på det sättet? Och då finns det bolag som går ut och säger att för att få den här mångfalden så måste vi naturligtvis styra vår rekrytering. Vi kan inte fortsätta som vi har gjort hittills, för då blir det bara vita män som får tjänster hos oss. Utan vi måste då börja fråga, inte efter kompetens eller erfarenhet, utan just efter den här sortens identitetsmarkörer som är till exempel kön, det kan vara sexualitet, etnicitet, religiös övertygelse, de sakerna. För att då tror man att om man liksom speglar, och som man säger då, representerar samhället i stort, den gruppsammansättning som finns där, då får man det optimala utfallet och att det också ska påverka själva resultatet för bolagen.
Och tanken som ligger bakom här är ju då lite att man ska säga är sin
identitet.
Och det också påverkar vad man tycker och tänker, så att du automatiskt får mångfald även i intellektuellt hänseende, exempelvis för att kvinnor tycker på ett visst sätt och olika etniciteter tycker på ett visst sätt. Och det är ju en tanke som är lite otrevlig.
Kvinnofrågan har ju länge varit sådan att vi behöver fler kvinnor därför att det blir lite mjukare och det blir lite mer moral. Och det blir på ett, alltså, vi har en väldigt stereotyp bild av hur män och kvinnor är, och så hoppas man då att en kvinna ska kunna representera en annan kvinna vilket som helst. Det här att dela in jordens befolkning i två delar och säga att de är på ett visst sätt. Mm. Det där är ju lite knördigt. Men nu har man fortsatt då att det räcker inte med att man ska ha lika många kvinnor som män, utan man ska också börja titta på andra identitetsmarkörer, och då är det de mest populära då är sexualitet och etnicitet. Och vill man ha det så, då kommer ju krävas att man vid under anställningsprocesser också tar reda på vilken bakgrund man har. Så du måste ange då i din ansökan för ett jobb vilket kön du har, vilket i Sverige numera kanske inte ens är lämpligt, för att det finns de som inte ens vill uppge kön, som inte har bestämt sig riktigt. Du måste meddela vilken sexuell läggning du har, du måste också meddela vilken etnisk bakgrund och så vidare och så vidare. Och det där är ganska obehagligt, för att det är ju sånt som verkligen inte, tanken var ju från början att det inte ska spela någon roll om du är man eller kvinna, om du är mörk eller ljus eller vem du är gift med, utan att det är din individuella person, den unika person du är, som ska spela roll och inte då de här grupptillhörigheterna.
Just det. Vi liberaler, vi har ju ofta varnat för att när den här typen av identitetspolitiska resonemang dyker upp från staten, alltså från myndigheter och sådär, men här är det då alltså det privata näringslivet som kom med det. Gör det saken bättre eller sämre eller annorlunda på något sätt jämfört med att det är inte politiken som står bakom utan kapitalisterna?
Ja, det är nästan ännu värre tycker jag. Därför att i politiken så brukar det då finnas någon som är emot det, och så kan man resonera om varför man är för och emot. Men inom näringslivet så är det som att man anammar en trend som först kommer från USA egentligen, där man då accepterar de här kraven som finns, som har funnits på universitet och i vissa medier, om att sammansättningen av en bolagsstyrelse exempelvis eller av en personalstyrka ska precis spegla hur det omkringliggande samhället ser ut. Och då inte vad gäller till exempel kompetens eller idéer eller åsikter, utan just i den här sortens identitetsmarkörer som är rätt oväsentliga när det kommer till att utföra ett bra arbete. Det finns också finnas inom näringslivet en oförmåga att syna de här politiska trenderna, att man inte riktigt har den kompetensen, att det här verkar vara något som är populärt och kör vi på det också, oavsett om man har funderat på om det är rätt eller inte. Men allting som är populärt och som går hem, det ska vi också syssla med.
Men jag tror att du har en viktig poäng där, Andreas, att liberaler har haft svårt att hantera den här frågan just därför att ja, vad säger, vi respekterar äganderätten. Alltså, ja, men företag får väl, liksom, får väl bedriva sitt arbete som de vill. Och det får de ju i någon mening, men samtidigt så det här är ju idéer som vi aldrig skulle acceptera om de kom från politiken. Och då finns det egentligen ingen anledning att acceptera dem bara för att när näringslivet tar för dem. Dessutom har ju liksom näringslivet, nu pratar vi om liksom stora fonder, alltså vad säger, samhälls, alltså det är ekonomiska krafter som har inflytande över stora delar av samhället och som också ställer krav på hur andra ska bete sig. Alltså de här som, ja, Investor och BlackRock och Goldman Sachs och så vidare, de ställer ju krav på hur andra ska bedriva sitt arbete för att de ska investera pengar.
Mm. Men är det inte lite så att det normala liberala svaret när det gäller näringslivets verksamhet, att de ska tjäna pengar och gör de saker som är lönsamma, så är vi nöjda med det för att det är deras enda syfte. Och säga att det här är den lönsamma vägen framåt då, vad blir vårt svar då?
Men det är ju så, som regel om man har en marknadsekonomi så brukar ju företagen vara de som är allra bäst på att komma fram till, det är deras drivkraft, vad är det mest lönsamma? Mm. Då skulle man kunna säga om det är så att det är absolut mest lönsamt att ha bara kvinnor eller bara män eller vad som helst i en bolagsstyrelse eller i en grupp inom bolaget, då kommer näringslivet också, då kommer företagen också göra det. Men detta att säga att, alltså, när åsiktsmaskiner kommer att berätta för näringslivet vad de borde göra för att de ska bli mer lönsamma, så ska man nog vara lite misstänksam. Och just det här lönsamhetsargumentet, det återkommer ju, och inte minst på när man diskuterar kvotering, kvinnokvotering eller könskvotering. Och jag har varit med i många sådana diskussioner, men det finns alltid minst två personer som säger att all forskning visar att det är lönsamt med fler kvinnor i bolagsstyrelserna till exempel. Men det finns ingen sådan, och där har man gjort det klassiska felslutet att man blandar ihop vad som är korrelation och kausalitet. Alltså, om det visar sig att det finns väldigt mycket storkar på en plats där det också föds många barn, så kommer man fram till att barnen kommer med storken. Och då har man sett en korrelation, men det finns ingen kausalitet. Och samma misstag gör man när man diskuterar kvotering, andel kvinnor i bolagsstyrelser och lönsamhet. Det händer att det finns väldigt lönsamma bolag som i sina styrelser har en mångfald då, vad gäller ens bakgrund. Mm. Men det finns ingenting som påvisar att det därav följer lönsamhet.
Det finns ju ett litet test där, liksom, att företag som har liksom en väldigt framgångsrik affärsidé som verkligen genererar intäkter brukar sällan vara jättegenerösa med att dela med sig av den. Det här är inte en sån idé, utan den är de ju väldigt inne på att andra också ska implementera, gärna att man lagstiftar om att man gör det, och det talar ju lite grann i handlingen för att man inte riktigt tror på att det är vägen till lönsamhet. Det kan ju vara bra ändå och kännas fint och sånt där liksom, men det finns ju, som Mia är inne på, väldigt väldigt farliga principer med att gå för långt i det här och verkligen liksom göra väldigt personliga delar av ens liv till anställningsvillkor och kvoter.
Precis. Och en annan sak som jag tycker är lite snuskig i sammanhanget, det är detta när man slutar se människor som individer, att du kommer i andra människor söka efter gruppidentiteter istället för att se att var och en är unik. Det är liksom, du kan inte stoppa människor in i den sortens fack som man vill göra på det här. Har vi bara de här 3 eller 4 parametrarna så får vi en mångfald. Men människan är ju betydligt mer komplex än både sin sexualitet och sitt kön.
Mm. Sen är det ju så att jag har en bekant som har berättat för mig att han hade släktingar i Österrike-Ungern på den tiden det existerade. Och då var det så, det var ju ett mångkulturellt samhälle verkligen. Men där fanns det ju redan då, för över 100 år sedan, fanns det ju idéer om att man då skulle kvotera och sånt. Och hans släkting då, som råkade vara jude. När han sökte universitetet så tog man helt enkelt in på olika kvoter där judarna var en kvot helt enkelt, och den gången han sökte då var så att kvoten för judar, den var full, så då kom man liksom inte till universitetet. Och det kan ju liksom kanske sätta så här blixtbelysning på liksom var den här typen av resonemang skulle landa när man kom till det.
Glöm Nilsson gör ju en sån jämförelse när han är med i ekonomibyrån i SVT förra veckan, där han säger att han har pratat då med ett antal HR-chefer i tunga verkstadsbolag under Investor, och de har sagt att om vi ska verkligen följa den här planen, då kan inte vi anställa några män de kommande 20 åren för att vi ska få den här balansen. Så det kommer ju rent praktiska frågor efter det här som också blir, som inte längre är på idéstadium utan som blir praktiskt mycket märkligt.
Mm, precis. Ja, vi höjer ännu en varningens finger. Efter vaccinpasset så är vi nu, ja, två varningens fingrar har vi uppe i luften. Snart en tredje misstänker jag, för nu är det Mattias tur och ska prata om ditt ämne, och då gäller det bistånd. Och då förstår jag att det är bistra toner vi kommer få höra. Berätta.
Ja, alltså det är ju, det kom en undersökning från biståndsmyndighetens sida som jag tycker är ett sånt talande tidsdokument, att de sedan ett par år genomför väldigt ambitiösa opinionsundersökningar över vad folk tycker om bistånd. De har lite kunskapsfrågor för att visa att folk inget kan om bistånd, och sen så ber de folk gissa vilka institutioner som vi då tror är bäst på att få fram bistånd, och så är de lite bittra över att vi kommer efter frivilliga organisationerna, och det är en växande andel som vill minska eller helt avskaffa biståndet. Men en annan lika tidstypisk reaktionen på det från Karin Jämtin, en av de socialdemokratiskt rekryterade generaldirektörer som vi har haft. Det var ju ett annat problem jag har skrivit om. De höll ju platsen till henne, så det var inte en kompetensrekrytering utan en kvotering, fast efter partipolitik. Men hon kommenterade då att ja, men det här visar ju behovet på liksom att Sida ägnar sig mer åt kommunikationsinsatser så att vi talas till rätta. Och det här är ju problematiskt av flera skäl. I en demokrati så är det förstås folkets uppfattningar som ska styra staten, inte staten som ska styra folkets uppfattningar. Och det är också så att det blir lite pikant att just en biståndsmyndighet som liksom vi skickar väldigt många miljarder till i föreställningen att det hjälper fattiga, ska istället skicka pengar till kommunikatörer i Sverige, välavlönade sådana. Och jag unnade mig en liten lustighet i och med att många av dem bor på Södermalm, så det blir liksom ett bistånd till Södermalm istället för till fattiga. Det där är ju en sanning med modifikation, eftersom vi vet att det mesta av bistånd som det ges idag med liksom stora transfereringar, mycket till stater som inte funkar särskilt väl, det ger liksom inte den utveckling man hoppas på. Vi har sedan under stora delar av 10-talet har Afghanistan varit vår stora biståndsmottagare, och där har vi ju hällt liksom både militära insatser och biståndsinsatser som förvisso har hjälpt enskilda människor på vissa sätt, men inte alls åstadkommit den typ av utveckling man förespeglar att bistånd kan hjälpa till med. Och det här är liksom inget hoppsan så förvånande, utan det är erfarenheten av 70 år av bistånd. En av de första biståndsländerna var Etiopien, en av Sveriges första, och som då var ett fattigt land i Afrika som fick miljardbistånd, och det har de fått ända sedan dess, och det är fortfarande ett fattigt land. Så det är helt enkelt, och under tiden har andra länder utvecklats, så det är lite roligt att Sida då konstaterar att ja, det sker faktiskt mer utveckling i världen än vad folk tror. Och det gör det. Fattigdomen minskar oerhört snabbt på 2000-talet. För all liksom domedagsretorik så har det skett mycket fantastiskt. Barnadödlighet och annat minskar. För med ekonomisk tillväxt, och framförallt när du tar dig ur den absoluta fattigdom, det är en sån enorm värdighetshöjning. Det är rent vatten, det är liksom värdiga levnadsvillkor, möjlighet att sätta barn i skolan och annat som liksom är alltså verkligen det vackraste mänskligheten åstadkommer. Men det sker ju inte i de stora biståndsmottagarländerna, utan det är ju andra mekanismer då, liberaliseringar och annat som ofta ligger bakom det.
Mattias nämner kommunikationskonsulter på Södermalm. Jag tänker då osökt på före detta kommunikationskonsulter på Södermalm, nämligen Peter Wemblad. Det Mattias säger nu är ju sant, och att den kritik han framför mot bistånd är ju nästan lika gammal som biståndet själv skulle jag säga. Det har alltid varit omdiskuterat. Det finns väl en viss konsensus i liberala kretsar av det Mattias säger, att det ofta är ineffektivt, att man slösar bort pengar och det är egentligen andra saker som krävs. Ändå lever biståndspolitiken kvar i högönsklig välmåga. Det var ingenting som den borgerliga regeringen 2006-2014 ändrade så mycket vad jag vet. Biståndet som politisk fråga, vad händer med den och kommer den bara fortsätta så här och Mattias kommer fortsätta kritisera, eller vad tänker du kring frågan i stort?
Jag tror biståndet är lite grann som kulturen. Det är ett krig som inte är värt att ta. Alltså, även om det handlar om många miljarder som går både till biståndet och till kulturpolitiken, så är liksom i totalen är det på marginalen. Medan i båda de branscherna så finns det väldigt starka intressen, väldigt röststarka och välformulerade intressen. Så att man som politiker vet man att ska man liksom röja upp i de två, eller behöver inte ens vara röja upp utan bara förändra, så sätter man väldigt starka krafter i rörelse, och det är inte säkert att man åstadkommer så det är väldigt mycket att det kan vara. Så att det blir liksom annat som hamnar högre på prioritetslistan.
Mm. Mia, delar du Mattias syn på bistånd som någonting som är egentligen ofta ganska ineffektivt?
Ja, nästan, så jag skulle säga att det kan vara skadligt, alltså att det gör mer skada än nytta, just för att det kommer fel personer till del. Ibland funderar jag på om statligt bistånd verkligen är något att hurra för överhuvudtaget. Jag tror ju på att alltså mindre hjälporganisationer, alltså delar av civilsamhället, föreningsliv och sånt, de tror jag gör betydligt mer nytta i sitt sätt att arbeta än vad statliga biståndsmedel kan göra. Det är någonting med det här att inte vara centraliserad utan att vara decentraliserad, som ju små organisationer eller föreningar, församlingar är per definition. De verkar av gammal vana ute hos de som verkligen behöver det. Det är där då deras engagemang börjar och inte uppe i det storpolitiska spelet. Alltså de behöver inte göra sändningar till vissa länder eller till vissa grupper för att de ska vinna val på det, utan för att det gör nytta. Så jag tror det ligger i sakens natur att hjälpa människor, det är lättare att göra genom den sortens organisationer som inte är statliga, så per definition inte, utan snarare till civilsamhället.
Det är ju inte allt bistånd, alltså katastrofbistånd till exempel, att snabbt bara på plats för att liksom tak över huvudet, tält, mat, el.
Maskiner.
Ja. Alltså den typen av bistånd vet vi ju hjälper. Och likaså vaccineringar, alltså avgränsade uppdrag, framförallt kring sjukdom, hälsovård, har också väldigt goda effekter. Och där kan man förvisso tycka att ja, ska skattepengar gå till det här, men man kan inte använda argumentet att det är pengar i sjön, utan det är pengar som verkligen hjälper människor. Och sen är det mycket, alltså just den här småskaliga testandet och sådär, gör ju skillnad i det lilla bland liksom när organisationer vet vad de håller på med och liksom man är på plats, man hittar lösningar. Men det är svårare än man tror, till och med väldigt basala behov. Vi hade ju här om I slutet av november firas ju internationella mans- och internationella toalettdagen, och just liksom den typen av faciliteter är ju liksom, det hindrar sjukdomsspridning och annat, och är liksom väldigt viktigt för att hindra smittspridning. Och man vet ungefär vad folk behöver, och så kommer det liksom västerlänningar och försöker lära de här byborna, liksom, de smäller upp en toalett någonstans och säger gå här, och så tänker man inte bara, varför funkar inte det här? Jo, därför att om folk börjar gå dit så blir de rånade, kvinnor blir våldtagna, det blir liksom samlingsplatser, eller så liksom tar man inte om hand om det ordentligt och sådär, och så liksom man tänker inte på att det finns en massa andra faktorer som gör att det här inte utnyttjas på det sätt som man tänkt. Så att sitta vid ett skrivbord i västvärlden och lösa problem åt folk, det har väldigt liten effekt, vilket är väldigt svårt att förklara för de här ofta välutbildade personerna i väst som har tänkt ut det.
Mm. Men Mattias, jag tycker det är intressant det du säger om katastrofbistånd, att biståndet kan ju på ett så sätt fungera som en försäkring mot det som är oförsäkringsbart i de aktuella samhällena. Att, det kan vara samhällen där man lever på marginalen, men där exempelvis en naturkatastrof skulle leda till otroliga lidande, för man har inte den bufferten helt enkelt, och där kan bistånd verkligen göra nytta.
Ja, och det är också liksom just det här, alltså det handlar om att i en akut situation återupprätta någon form av normalitet. Det är därför samma sak funkar när det gäller naturkatastrofer, för de är övergående och sen börjar du bygga upp samhället igen. De funkar inte lika bra när det gäller flyktingläger, för där blir ju folk sittande i decennier eftersom de inte kan återvända, inte kan börja bygga upp igen och sådär. Och det är ju en skillnad mellan de två sakerna.
Så är det. Ännu ett ämne vi säkert kommer att återkomma igen till. Men det börjar bli dags att runda av, och det ska vi göra med den här lilla trevliga rundpanelfrågan som vi brukar ha varje vecka. Och paneldeltagarna, innan vi började inspelningen, så frågar de nervöst, vi har ju inte fått förbereda någon sån här fråga. Då säger jag nej, men det är meningen också, för att idag ska det bli frågor man inte ska förbereda sig på. Det är nämligen så att jag vet inte om ni som lyssnar har sett det, men på Twitter och på sociala medier så har det varit stor skadeglädje i veckan över att Centerpartiets ledare Annie Lööf, hon deltog i veckan i Filip och Fredriks frågeprogram Alla mot alla, som går på någon kanal. Och då var det nämligen så att hon skulle fungera på någon sån där som skulle svara på en fråga i en bur. Och då fick hon frågan, när föddes Gustav II Adolf? Och hon svarade 1807, vilket då har fått fart både på skrattarna och på näthatarna, för att det här var ju ett tydligt exempel på att våra politiker är ohistoriska och odugliga på alla sätt. Men är det så lätt det där med årtal egentligen? Och hur bra historiska kunskaper har vårt etablissemang och våra intellektuella toppar, exempelvis ledarredaktionen på Svenska Dagbladet? Vad tror ni? Ska vi ta och testa dem?
Jag tror jag måste gå.
Ja, jag har också ett viktigt möte här.
Vi kan väl börja med Gustav II Adolf, spontant. Jag kan ju säga då att Annie Lööf svarade 1807. Det var fel. Vad tror ni?
1594.
du hade googlat det innan. Ja, men nej, men sånt där. Jag tyckte faktiskt det var lite konstigt att hon förlade honom till så totalt fel århundrade, eftersom han är en ganska central gestalt i svensk 1600-talshistoria. Men nu ska ni få lite roligare frågor. Nu skulle jag vilja veta, när är Annie Lööf född? Och så får man då klinga den som kan först. Någon som vågar sig på en gissning?
Ja, jag kan väl försöka med på en gissning.
Säg då.
1984.
Någon däremot? Mattias? Du tiger.
Ja, nej, men det är ju där någonstans. Så, som 1984 är taget, så skulle jag säga 1986.
Och Mia slutligen?
Men det är en killgissning.
Ja. Så hon är ju väldigt ung. Det är det som är sådär svårt att se.
Ja, men dra på 2013 då.
Ja, nej, men 1999 då. Nej, sen, jag vet inte. Jag skulle tro Mattias är närmare än Peter.
Peter är närmast, hon är född 1983.
Jaha.
Då tar vi nästa då. Julbocken i Gävle, och då räknar vi från åldern då den sattes upp, eller året den sattes upp för första gången.
Oj.
Hur gammal den är?
Ja, när sattes den upp första gången?
1979 var det. På hösten. Mm-hmm.
Ja, jag tror det var på strax före jul, tror jag också det var. Peter?
Jag säger att det här är en mycket gammal tradition. Eller inte. 1980.
och Mattias?
Ja, alltså jag tänker på den här filmen av Colin Nutley med Reine Brynolfsson som alltid blir för full och eldar upp bocken. Och den är väl från 1990, tror jag, även om den andas mycket 80-tal. Och då är det ju en institution, så jag säger Ja, men jag tror 1975.
Du är närmast, Mattias. Rätt svar är 1966. Och så tar vi en sista då. Då vill jag veta jultomten, eller närmare bestämt förlagen, Sankt Nikolaus. Vilket år är han född? Nu är det hårda bud här.
1546.
1546, Mattias?
Nej, jag gör en Annie Lööf och säger 1890.
Mia?
Nej, jag tror det tidigare.
Eller är det helgonet?
Ja,
det var därför jag sa Sankt Nikolaus.
Ja, jag trodde att det var institutionen. Ja, fan.
Nej,
då blir det ju verkligen Annie Lööf. Då ändrar jag mig. När hade man helgon och sånt? 1400-talet. 1450.
Mia?
Alltså, de började ju tidigt med helgon. Jag kan säga 1383.
Sankt Nikolaus var alltså biskop i Mindre Asien, i det dåvarande romarriket, och han anses av traditionen vara född år 270. Så ni var över 1000 år.
Aj.
Så gammal igen. Men säg vem som var närmast nu.
Vilken jävla tomte.
Ja, Mia var närmast då, som var på 1300-talet. Du var bara 1100 år fel.
Ja, exakt.
Där ser ni alla näthatare. Det är inte så lätt att ha koll på årtal och sånt. Så att Annie Lööf är numera i gott sällskap av Svenska Dagbladets ledarredaktion. Men hörni, det var väl kul att leka lite sånt?
Ja, nu känner jag att jag ville ställa något till dig, fast du kommer förmodligen pricka år, månad och dag.
Ja, men jag kan ju som Bruno Wintzell fråga, ligger Tyskland norr om Österrike?
När frågar han detta?
I Tutti Frutti, när det skulle bli någon utslagsfråga. Det var liksom så här, de var lika, och så improviserade han och slänger ur sig denna oerhört svåra fråga. Det ena sällskapet lyssnar inte, och den andra säger ja, du har vunnit.
Ja, vad bra hörni. Men hörni, då återstår inte annat än att tacka för oss och önska en god helg. Tack så mycket för att ni var med. Tack Peter.
Tack.
Tack Mattias.
Ett nöje som alltid.
Och tack Mia.
Tack själv.
Och tack till dig som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Peters mailbox bara väntar på att höra fler åsikter om vaccinpass. Och vill ni nå oss andra, så mailar man ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.